Du lyssnar på En vår av is och eld av Sirpa Kekkonen. I en översättning av Mattias Huss, uppläst av mig, Irene Lind. Den långa nordiska vintern håller våra sjöar oupphörligen fjättrade av is under nästan halva året. Även annars är livet i vattnet utanför vår observationsförmåga. Men när vattnet täcks av is och snö så är det fullständigt dolt för oss. Det är visserligen riktigt att livets uppenbarelseformer vintertid är relativt svaga jämfört med det mångskiftande liv som kan beskådas i våra vattendrag om sommaren. Men likväl utspelas där rörelse och kamp för överlevnad. Där finns såväl förintelsekrig som arbete för nya varelsers tillblivelse. När kölden knäpper som värst under midvintern i februari och snön yr som moln över skaren är laken som livligast och leker för fullt. Bröllopsplatserna lockar även många snyltgäster. Där finns abborrar, gärs, smålakar och allehanda andra fiskar som låter sig väl smaka av den nyss lagda lakrommen. Och rovfiskarna sätter i sig en och annan småfisk även på vintern. P. Brofelt, Talvi Kalastus, Ottawa, 1927. Del 1. Ett dystert fyrverkeri. Kapitel 1. Det var en klar novemberdag. Tvätterskan Hilda Tuomi gick raskt mot Männistö med ögon som rann i den kalla luften. Hon sköt sin kära lastad med 3 tvättkorgar i vide. Och bredvid henne småsprang den 10-årige grannpojken, Juho Tichonen. Vid järnvägsbron stannade Hilda, torkade ögonen med näsduken och tog på sig de stickade vantarna igen. Var skulle detta sluta? Veden var outhärdligt dyr i den mån den alls gick att få tag på. De tjockare gardinerna behövde hängas upp i kammarfönstren redan ikväll för att inte mor skulle förfrysa, eller Annas och Lassis småttingar, nu 1 år gamla. Ett fjärran dån från järnvägen vittnade om att ett tåg närmade sig norrifrån. Nu tjöt visslan, luften fylldes av dån och det svarta tåget rullade ut på bron så att bärbalkarna skakade. Sätt fart! Ropade Hilda till Juho, som glodde på tåget och tuggade på sin vante. Frun väntar! Hon ryckte Juho i ärmen och de gick under bron till den frusna landsvägen som sluttade svagt uppåt mot Männistö. Det var ett tåg från norr, sa Juho till sist, när de redan hunnit gå en bra bit. Ja, sa Hilda med ett tonfall som satte stopp för all vidare diskussion i ämnet. I slutet av sidogatan stod ett grönt hus. De stannade vid staketet och Juho sköt upp grinden. Hilda sköt in kärran på gården och stannade framför kökstrappan för att hämta andan. På bakgården fanns ett uthus i tegel med avlövat vildvin klättrande på väggarna. På gräsmattan stod flera äppelträd och bakom dem fanns en välskött köksträdgård. Fru Lehtivaara kom just från uthuset, iförd ett säckvävsförkläde. Goddag, goddag, hojtade hon redan på avstånd så att Hilda drog på munnen. Den här frun hälsade troget på Savolaks mål, fastän hon var en bildad människa. Goddag, svarade Hilda när frun kommit fram till dem. Och Juho tog av sig mössan, bockade och skrapade med skon i gruset så att det stänkte mot staketet. Jag höll just på med hyacinterna, sa frun. Det börjar bli dags att ta in dem, instämde Hilda och kastade en blick på fruns ögon. De hade försämrats ytterligare sen sist. Frun noterade hennes blick, tog en skinande ren näsduk ur fickan och sa, de är dåliga, inte ens läkaren visste på råd. Om bara Hildas mor kunde... Mor orkar inte längre, sa Hilda. Hon är väldigt svag.